jag menar inte att vi är änglalika på det sättet, men jag tänker ändå att det finns en aspekt av det, att vi arbetar i en församling, och på något sätt så gör vi någonting som gör skillnad för någon annan, och då är vi kanske Guds utsträckta hand på något sätt, en förlängning av det i det vi gör.
Hej och välkommen till Tolkning pågår. Med er idag är det Martin Wallén här, präst i Hörs församling. Och idag har jag äran att få podda tillsammans med
Maria Jönsson som är diakon i Hörby församling.
Härligt. Och idag är det då alltså Sankt Mikaels, eller den helige Mikaels dag heter det. Och temat är ju änglarna här nu. Det finns många intressanta texter den här veckan, men vi valde att ändå läsa Johannes evangeliet kapitel 1, vers 47-51. Jesus såg Natanael komma och sa om honom: "Där är en sann israelit, en som är utan svek." Natanael frågade: "Hur kan du känna mig?" Jesus svarade: "Innan Filippos ropade på dig såg jag dig under fikonträdet." Natanael svarade: "Rabbi, du är Guds son. Du är Israels konung." Då sa Jesus till honom: "Du tror därför att jag sa att jag såg dig under fikonträdet. Större ting ska du få se." Och han sa: "Sannerligen, jag säger er, ni ska få se himlen öppen och Guds änglar stiga upp och stiga ner över människosonen." Ja, Maria, vad var det som fastnade hos dig här i de här texterna?
Det är flera saker. Bland annat att den är tagen ur ett sammanhang då, där Jesus kallar sina lärjungar. Som ju egentligen inte framgår av det du har läst. För det är ju verserna innan. Men sen också, så på ett sätt handlar det om kallelse som vi inte... Det får vi läsa om vi får med hela sammanhanget. Men också om ett löfte på något sätt. Mm. Att inte vara ensam om att det finns någonting mer.
Just det. Ja. Ja, men det är ju spännande det där. Jag läste på lite om det. Att det är ju Johannes skeende då när han kallar sina lärjungar och de så. Och att det finns någon teologisk tanke här om att det... Att det är olika dagar, alltså under 7 dagar så kallar han sina lärjungar då, så det finns någon koppling till skapelseberättelsen i det på något sätt. Men Johannes är ju väldigt teologisk ofta, och det vet vi om. Men det som jag tänkte lite på eller fastnade för, eller det är lite så här, jag har alltid haft lite svårt för Johannes evangeliet. Jag tycker att alltså det är lite så här provocerande, självklart och enkelt att så här, ja men Jesus är Guds son, han är Messias. Nu går vi och följer honom. Så, nu håller vi handen. Alltså att det är så himla... att jag haft det lite jobbigt med det. För jag tycker att tro och tvivel och så, det är allting det hör ihop på något sätt.
Ja, liksom. Absolut.
Och så är det allt så himla självklart. Idag kan jag ha en liksom, idag gillar jag Johannes evangeliet för att jag liksom kan läsa den på ett annat sätt kanske. Men när jag tror jag kände att ja, men jag var på väg att bli präst eller sådär, då kände jag att det här är liksom... Och att Jesus är så högt ovan månen och alltid så tydligt. Och det är så, alltså, sådär.
Ja.
Ja, så jag vet inte. Det var lite någon sån tanke som jag hade att jag blev lite irriterad.
Ja, nej, för jag har nog också i viss mån tyckt att... Jag menar, Johannes pratar mycket om kärlek och det. Han är ju väldigt poetisk på ett sätt i sitt språk. Och jag kan nog säga att jag kan tycka mer och mer om det. Men det är väl också när jag kopplade till när jag läser olika saker och de kopplar till Johannes, som jag till exempel har läst, jag läser ganska mycket av Ylva Eggehorn, och hon kopplar gärna saker till Johannes evangeliet på ett sätt som jag inte har gjort förut. Och då känns det lätt, ja just det ja. Men annars har jag också kanske mer tyckt om Lukas, där liksom man radar upp det lite mer och det är lite mer strukturellt, så strukturerat. Ja, men jag kan nog tycka att jag tycker mer och mer om Johannes, kanske lite mer poetiska. Sen är han ju lite hemlighetsfull på ett sätt, det är mycket vi sågs på natten och vi liksom sådana där grejer som man bara, jaha, varför gjorde ni det då? Att folk smyger till honom för att prata och sådär. Men ja, ja.
Ja, ja, det är spännande. Mm. Ja, nej, men och den, det, vi pratade lite om det innan här, att de har ju faktiskt klippt bort en del. Du pratade lite om att det handlar om kallelse och sådär också. Mm. Jag funderar, varför har de klippt bort den då? Ja, men det kan ju vara lite sådär med, ibland med tredje årgången, att den kan vara lite hattig.
Ja.
Men det står lite innan här då, Filippos träffade Natanael och sa till honom, vi har funnit honom som det står om i Moses lag och hos profeterna, Jesus, Josefs son från Nazaret. Natanael sa, kan det komma något gott från Nazaret? Filippo svarade, följ med och se. Och sen kommer du in på den här berättelsen om mötet mellan Jesus och Natanael.
Mm.
Så att det finns ju tvivel här ändå hos Natanael på något sätt, och ett lite ifrågasättande. Och sen, men sen att då, ja, men kanske så skillnaden är lite i till exempel Lukas. Det känns ändå som att det kan vara lite mer dialoger.
Ja.
Men här är det ganska så här, att Natanael får väl säga sitt tvivel, men sen säger Jesus bara, eller att, ja, hur kan du känna mig? Ja, nej, och sen så, okej, du är Guds son. Bra, ja, vet vi.
Liksom. Ja, färdigt. Ja.
Ja.
Jo, det är ganska trosvisst på något sätt. Och,
ja,
och det är väl det jag också tänker med evangeliet, att det aldrig får vara hotfullt eller kastas över någon eller bankas i huvudet på något sätt, utan det måste alltid finnas utrymme för att och dividera, diskutera, tvivla, fundera. Alltså det måste alltid få finnas med. För om det utrymmet tas ifrån oss, så ja, vad är vi då?
Ja.
Då är vi liksom bara marionetter som inte har något val. Och det har vi ju verkligen i detta. Men sen är det klart att det finns ju också en koppling till den gamla testamentliga texten, just för att de vill ha med änglarna som går upp och ner. Och, alltså det är nog kanske det de mycket vill syfta till, det här löftet som vi då på något sätt ändå kopplar till den här kallelsebiten i början. Så ja, det kanske är lite hopkopplat på ett sätt som inte egentligen är helt naturligt. Men sen finns det ju också de här kopplingarna mellan gamla och nya testamentet som vi inte kan förneka eller bara tappa bort, utan som vi också måste förhålla oss till och också kunna diskutera.
Ja, det är ju väldigt då dramatiska berättelser här i både första Moseboken om Jakob och han sover där och får en dröm om Guds änglar som går upp och ner för en trappa.
Mm.
Och sen även då den här i Uppenbarelseboken, den fantastiska.
Ja.
Där är, ja, det är otroligt mycket bildspråk och metaforer och olika monster, och de har sju huvuden och 100 armar, och ja, men det är mycket så.
Ja.
Så det är ju lite spännande. Och så då änglar. Jag vet inte, vad tänker vi om änglar då?
Ja, för där tror jag också att vi gör vissa val ibland, att vi väljer bort saker i Bibeln som vi tycker är lite problematiska. Och jag tänker inte att kan man säga att man tror på änglar? Jag kan säga att jag tror på Gud, men kan man tro på änglar? Det betyder inte att man behöver tro på dem, för det är inte det det handlar om. Men det finns ju ändå gånger när jag i alla fall inte kan förneka att det kan ha funnits en koppling. Inte att jag har sett någon person med vingar, men det kan ändå ha varit något samtal eller någon person som har dykt upp i ett väldigt bra läge när jag har behövt det som mest. När jag inte har räckt till, så finns det någon annan som gör det. Och att de kanske ändå på något sätt är, jag vet inte, Guds förlängda hand eller budbärare på något sätt. Och visst kan det vara problematiskt, men samtidigt kan man ju inte heller bara välja ut, ja, men det här tror jag på, det här tycker jag inte, det här vill inte jag ha med. Och jag har nog ändå varit med om ganska situationer där, och det kan ha varit en kompis som har ringt bara precis när jag har behövt det som allra mest, eller en kollega som har dykt upp när det som bäst har behövts. Alltså, sen kan man ju tolka det som man vill, men för mig är det kanske på något sätt ändå änglavakt, eller ja, men ändå att en omsorg om mig som inte på något sätt är magisk eller mysterisk eller konstig, utan bara, ja, men på något sätt så kan det vara så.
Jag får lite gåshud när du berättar om det.
Okej.
Okay. Sånt så här.
Yeah.
Ja. Wow, just det, shit. Ja, men just de där kanske ögonblicken där du faktiskt, man inte riktigt kan förklara, men att det finns någon typ av connection, någon tanke eller liksom, ja, men, räddning eller, ja, men, och det tänker jag oftast på änglar, just att de kommer nästan alltid i Bibeln i alla fall och säger var inte rädda,
ja,
liksom sådär, ja. Det finns ofta en, ja, men en liten sån beskyddande, lugnande effekt,
ja.
Och också den här då, som du säger, liksom, själva räddning eller, ja, att det kan hända saker.
För jag har också varit inne på det, just det här, var inte rädda, jag bär bud om en stor glädje, en glädje för hela folket. Eller var inte rädd, du har funnit nåd hos Gud. På något sätt är det det som änglarna förmedlar, mm, eller vad det nu är.
Ja, ja.
Ja,
ja. Ja, och det, jag tänker nog att det inte heller är liksom, att det inte... Det som jag tänker i det här i alla fall, att det kanske inte handlar om de här sagoänglarna som finns i liksom barnberättelser. Det kanske är fint och viktigt att vi har dem också, men att änglar tror jag är ganska, vad säger man, härdade av sina liv, om de nu har ett liv, men liksom, oh, hur man nu ska tänka kring det här med himmel och allt.
Ja.
Och liksom, ja, jag vet inte.
Nej, och kanske att det också, det här kanske låter naivt, men jag tänker så här att jag... Utifrån hur jag tänker så hade jag inte velat att det hade kommit en helt okänd för mig person och hjälpt mig om jag verkligen hade behövt det. Jag hade ju sin sak om det skulle hända något förfärligt, om polisen kommer och knackar på eller något sånt. Det är ju sin sak. Men att det bara skulle dyka upp någon person och liksom, jag tror du ska göra så här. Alltså det hade inte varit rätt för mig. För någon annan kanske det hade varit det. Men för mig är det mer en budbärare om det är någon som jag litar mycket på. Som jag känner mig trygg med. Som kommer och kanske ringer just då eller kommer just då och säger hej, hur är det? Eller vad händer nu? Eller behöver du hjälp? Eller så. Alltså det är vad jag behöver. Men någon annan kanske behöver någonting annat på något annat sätt. Det kanske är någon som behöver någon som liksom spänner ögonen i dem och kommer från ett helt annat håll än man hade tänkt.
Mm.
Så
ja. Har vi en ängel i oss allihopa då på något sätt? Eller att det finns... Eller är det Guds verkan kanske i då att på något sätt sända ut...
Ja.
Nu bara fortsätter lite kring din
tanke där. Ja, men precis. Att vi alla kan vara lite lyhörda för det utan att det är magiskt eller konstigt på något sätt.
Mm. Guds tilltal på något sätt.
Ja.
Eller så bara sker det saker som... Att, jag menar, att, ja, men nu tog jag den bussen. Eller nu, nej, men nu kände jag för att ringa här Maria. Eller nu kände jag för att ringa den här personen.
Ja.
Och så kanske det... var någonting som hände då.
Ja. Liksom. Och ibland är det ju inte det. Och ibland kan man kan inte tolka in allt i allt heller.
Mm.
Men ändå.
Mm.
Mm. Ja.
Fint. Ja, sen är det ju väldigt mycket då apokalyptik, om man nu ska vara lite här formell kring de här texterna. Om den slutgiltiga striden mellan Gud och ondskan. Och ja, lite historiens slut och domedagen. Jag har läst lite här att det finns mycket judiska apokalypser, men Uppenbarelseboken är ju väldigt kristen sådan. Det är ju väldigt mycket liksom Kristus och Guds lamm och det är någon koppling där, Kristi himmelsfärd som jag läste om lite innan då den här texten vi har i Uppenbarelseboken, innan och efter. Så handlar det mycket om, ja, men det är någon drake där, någon röd drake med massa huvuden och någon kvinna som ska föda en son, tecken på himlen och så. Och så kom kvinnan ner till jorden men sonen åkte upp till himlen. Så, ja, det var någon bibelkommentar som tänkte att det var Jesus, alltså en koppling till Jesus och sådär. Men den är ju väldigt mycket skriven i symboler och metaforer och det här oerhörda bildspråket som säkert var kända för tidens människor, men idag så är det liksom kanske svårt för oss ibland att förstå exakt vad de menar. Liksom. Vi kanske inte riktigt kommer åt det.
Nej.
Men det är ändå liksom väldigt dramatiska och häftiga berättelser, såklart.
Ja.
Och ja, men precis. Också då att det, när jag läser också så får jag ändå känsla av att det handlar mycket om den här kampen mellan gott och ont. Och det är ju djävulen och så är det änglarna och så. På något sätt så är det ändå som att jorden och Gud segrar liksom. Men att ondskan ändå finns kvar, upplever jag. Jag tycker inte att den är liksom helt borta på något sätt.
Nej.
Och det, då tänker jag gärna på Luther i det också. Liksom att ja, men vi har alla människor, vi begår synd hela tiden. Vi begår misstag och vi gör fel och allt sånt där. Men att det ändå då finns en Gud som förlåter och som älskar oss och som vill nåd och vill relation. Liksom.
Mm, mm.
Men ja, den här ondskan finns ändå där på något sätt.
Ja.
Ja, har du någon tanke?
Ja, där har jag också tänkt på att att vi många gånger har så svårt att prata om det som är ont i kyrkan. Men om man går över till exempel böcker och filmernas värld, så är det ju ett återkommande tema hela tiden. Mm. Kampen mellan det goda och det onda. Det kan ju vara allt från kriminaldrama till Harry Potter till vad det nu är, liksom Sagan om ringen. Alltså, vi har ju den hela tiden, den mörka sidan med oss. Och vi dras ju mycket till det som människor. För vi läser ju många gånger ganska otäcka böcker, ser otäcka filmer, tv-serier, vad det nu är. Men i kyrkan har vi någonstans, hur ofta hör man en predikan om ont och gott? Ja, jag minns senaste året, ja, det har jag nog hört en gång kanske, två. Men jag bara tänker att vågar vi prata om det, vågar vi beröra det? Eftersom, ja, det finns ju inom oss. Vi är ju inte, jag menar, vi gör ju fel hela tiden. Vi gör gott hela tiden. Men vi vågar, finns det någon liten beröringsskräck där? Vad har vi för tankar om, vad är det onda liksom? Ja.
Ja, lite kopplat till synd då, tänker jag. Eller liksom att våga prata om det. Mm. Alltså, vi lever ju inte i en fluffig liksom rosa molnvärld. Sådär. Det finns krig och våld och ondska. Och någonstans är det väl vi människor som ändå gör ganska mycket dumma saker. Mm. Och hur det är ju en jättespännande då teologisk fråga. Det kanske inte riktigt teodicé, men det är ändå lite då. Hur kan det finnas ondska om Gud är allsmäktig? Och finns Gud då i allt det här?
Mm.
Men, och jag tror att det är jätteviktigt att våga prata om det.
Mm.
För jag tror att genom att vi gör det så får man också en sundare relation till det. Att kanske lite avdramatisera. Det finns ju säkert också mycket fördomar kring att kristna människor är superheliga och fromma och aldrig gör något fel och aldrig kör för fort eller alltså sådär.
Ja.
Så att, nu var det kanske ganska banala exempel, men ändå. Ja, jag vet inte, jag brukar försöka prata lite om just det här att ja, men vi har både, alltså Simul just och Seppikator, både syndare och rättfärdiga, att det finns i oss på något sätt. Men att det finns någonting gott att söka. Jag tror att det finns någonting gott i alla människor som vill det där goda, som vill liksom göra Guds rike synligt på något sätt. Och det, om det är nu, jag tänker lite från, det är lite skapelseteologi, jag tänker att vi skapar lite Guds avbild och därför så finns det någonting gudomligt i oss som vill liksom relation. Och som vill relation med alla människor men också med Gud. Och, alltså den här längtan och en önskan att vara samma. Men att vi inte är perfekta då, såklart. Och att det då blir fel ofta. Men ja, sen är det väl en ondska på ett större plan kanske. Men vem har svar på det? Jag vet inte faktiskt. Där har vi kanske kyriet att vi kan på något sätt slänga ut det här jobbiga och slänga över det till Gud. Varför är världen så himla ond? Varför är allt så mycket skit? Varför finns det missbruk och varför sker våld liksom?
Ja, och bara att ställa frågan är ju också ett sätt att prata om det.
Mm.
Att faktiskt slänga ut sig, våga säga, ja men varför är det så här då? Vad är det som gör att inte vi kan förändra detta och detta om man nu möter människor som lever i armod och de kommer inte vidare? Vad är det som gör att vi inte kan förändra det?
Mm.
Alltså att ändå våga ställa frågan och både alltså våga prata med den personen om det men också att vi vågar prata om det som möter det tillsammans. Att vi inte backa för
det. Nej, precis. För där är det ju min bild av Jesus som en medvandrare, tänker jag, kan vara betydelsefull i sådana saker. Att vi kan inte göra allt, men vi kan finnas med och vandra med och hjälpa på något sätt, kanske i samtal eller ja, så. Men det måste alltid finnas en vilja kanske hos personen själv. Det kan jag tänka mig att du möter en del.
Ja.
Så att, men, att, ja. Eller det pratar ju också med själavård, liksom, men hjälp till självhjälp. Att,
ja, ja.
Vi kan inte göra allt, vi kan inte ta ansvar för människor, men vi kan stödja dem på vägen kanske.
Absolut, och det är just det ordet du säger där, medvandrare är ju en väldigt, alltså det är ju ett bra ord. För det är många gånger det vi är, vi kan ju inte lösa allting, vi kan inte fixa situationer eller det finns liksom inte. Och det är mycket det jag gör i mitt jobb. Någon ringer och berättar någonting och så säger de tack för rådet och jag har inte ens gett något råd. Och så ringer någon annan eller samma person ett tag senare och berättar att nu har det blivit så här och så här och så här. Tack för hjälpen och jag har inte gjort så mycket mer än att lyssna. Och det är liksom, tiden har sin gång där på något sätt och det måste den få ha. Ja, så det är en väldigt spännande tanke tycker jag, just med medvandrare. Mm. Och där kan man, om man vill använda ett annat ord på M, prata också om mellanrummen som finns i detta. Mm. Att det är många gånger de som är, som inte är lösningen, men som ändå ger utrymme för de här sakerna som inte riktigt kan lösas, som kanske ändå på något sätt inte blev som vi tänkt oss, men ändå blev bra.
Mm. Just det. Mellanrum, alltså vad menar, mellan människor eller mellan...
Ja, mellanrum mellan människor, mellanrum som tid.
Ja.
Mellanrum mellan det som inte riktigt kan hända, men som ändå löser sig på något annat sätt. Det är jättesvårt att förklara, ja, men det är mycket där det händer.
Just
det. Det som inte är bokat, det som inte är... Ja. Planerat, men plötsligt så bara, jaha, nu blev det så.
Mm.
Vad bra. Och så är man någonstans, någon som har gått lite där i kringelikrokarna på stigarna och liksom, jaja, men nu blev det så här.
Mm. Det kan vara lite befriande också, liksom. Jag tänker att jag är del av det själv, men i kyrkan ibland också, att man, det är så skönt med strukturer och ramar och att det ska ske så pragmatiskt alltihopa och så.
Mm.
Men det kan också vara så befriande när det inte är så. När det inte är så uppstyrt. Och när, det liksom, när de där mötena händer. När man får kontakt. Eller när det, när det sker saker. Och när änglar, apropå det då. Alltså,
ja, men precis. Ja. Och vad är medvandraren där? Ja. Jag menar inte att vi är änglar lika på det sättet. Men jag tänker ändå att det finns en aspekt av det. Att vi arbetar i en församling. Och på något sätt så gör vi någonting som gör skillnad för någon annan. Och då är vi kanske Guds utsträckta hand på något sätt. En förlängning av det i det vi gör.
Och sen så pratar vi då i själva första Moseboken och GT-texten där, så är det ju då att det är en trappa liksom mellan jorden och himlen i drömmen då för Jakob. Och att han ser änglar gå upp och ner då på något sätt.
Mm.
Men i Johannes evangeliet då så säger Jesus att ni ska få se himlen öppen och Guds änglar stiga upp och stiga ner över människosonen. Så det känns som att det är någon teologisk tolkning där då, att nu i och med Jesus då, Jesus Kristus i död och uppståndelse, så är den kommunikationen eller den medlaren finns i honom på något sätt istället för den här trappan försvinner.
Just det.
Att det är en människa då istället som har blivit människa, Gud har blivit människa.
Mm.
Och öppnat upp den relationen med, liksom, mellan människorna och Gud på något sätt.
Mm.
Men det intressanta här tycker jag är att ofta så när änglar dyker upp i Bibeln så är de liksom aldrig riktigt i fokus själva, utan de visar ofta att Gud ska komma eller ska visa sig, eller att Gud ska proklamera någonting, eller uppfylla ett löfte till exempel.
Ja.
Eller att Gud ska agera för att göra människor fria.
Ja.
Och det är väl det som händer här i Jakobs dröm då, att änglarna lovar att Gud ska uppfylla sitt löfte som han har gett då till där. Och i evangeliet så säger Jesus att så ska änglarna finnas med som en länk då mellan himlen och människorna. Och i Uppenbarelseboken handlar mycket om den här kampen mellan gott och ont på något sätt.
För jag tänker att änglarna inte finns för sin egen skull på något sätt. Mm. Alltså jag tänker att de gör inte saker för att de själva ska bli ärade eller upphöjda, utan de gör det för att ära Gud på något sätt. Som en lovsång till Gud liksom, på något sätt.
Just det.
Lite
ödmjukhet i det på något sätt. Eller det är inte för att jag ska synas eller vara viktig, utan det är för att Guds verk ska bli...
Ja, någon slags budbärare.
Ja.
Någon slags... man kan inte säga person, men någon slags... Ja,
varelse.
Som ändå gör någonting som Gud har gett i uppdrag. På något sätt.
Mm, just det. Och det är väl också det är väl det som är själva betydelsen med sändebud eller budbärare.
Ja.
Malak har vi på hebreiska och angelos på grekiska, och det betyder lite samma sak. Spännande.
Mm. Så då gick vi från kyrie till lovsång där.
Ja. Just det, snyggt Maria, ja, helt rätt. Ja, men jag tror att vi har liksom fått ut vårt kärnfulla budskap här nu. Så att Vi fortsätter att skicka med till lyssnaren att fortsätta fundera då kring änglar, kring medvandrare, kring ondska och kampen mellan ont och gott på något sätt. Och vem är Gud i allt det här? Vem är ängeln i allt det här? Och vem är jag i allt det här? Ja. Tack för att ni lyssnar på Återlyssnande. Hej då!
Hej då!
Du har lyssnat på Tolkning pågår, en teologipodd i samtalsform. För dig som vill fundera över livet och tron och för dig som vill få inspiration i predikoförberedelsen. Tack för att du har lyssnat. Och tack till alla er som gillar och delar våra avsnitt på Facebook och som på andra sätt berättar om den här podden för andra. Om du vill lyssna på fler avsnitt så finns vi där poddar finns. Och på vår hemsida som du hittar om du googlar Tolkning pågår. Och om du har tankar om podden så hör gärna av dig till oss på vår Facebook-sida. På återhörande.